Du står i hallen i villan på Slipvägen i Luleå och knappar på larmdosan. Du aktiverar rörelsesensorerna och kastar en sista blick på skärmen med feeden från övervakningskamerorna innan du går ut och låser dörren. M3:an står på uppfarten. Du letar bland bilnycklarna i fickan. Du kör längs Notviksvägen. Genom tallarna ser du betongmuren som ringar in ditt område. Taggtråden på toppen glittrar i höstsolen. Lars jobbar vakten idag. Han höjer handen i en slö hälsning och trycker på knappen som öppnar grindarna. Genom det tonade glaset i vaktkuren ser du hans Mossberg 590 på skrivbordet. Du svänger höger på Mjölkudsvägen och kör förbi de instängslade hyreshusen. Längre fram, i den övergivna vårdcentralen, hänger lakan på tork från fönstergluggarna. På toppen av en gigantisk sophög leker ett par ungar med stora sjok av glasfiberull. Inne i stan kör du längs Smedjegatan. Vid korsningen med Storgatan ser du en ensam cyklist komma i full fart mot cykelöverfarten med en stor röd låda på pakethållaren. Du trycker på gasen för att hinna före. Men cyklisten tittar ner på sin klocka och ser dig inte. Det är för sent för att bromsa. Du klipper de första centimetrarna av hans framdäck. Du tvärnitar. I backspegeln ser du hur han landat framstupa på andra sidan vägen. Ingen annan syns till. Du tvekar i 2 sekunder. Sen kör du vidare. Vi gör ett program om de problem som samhället står inför och vad vi kan göra åt dem. Klyftorna mellan fattiga och rika ökar snabbare än någonsin på många håll i världen. Vad beror det på? Och vad händer med samhället och människorna i det när den ekonomiska ojämlikheten växer? Det och mycket annat ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Du lyssnar på P3 Dystopia. Det första du märker när du återfår medvetandet är vibrationen runt din handled. Den smarta klockan du hyrt av jobbet blinkar rött. Du har 3 minuter på dig att leverera ordern, annars måste du betala ur egen ficka. Du reser dig upp och torkar blodet från pannan. Cykeln är helt förstörd, men den röda lådan med Banh Mi är oskadd. Du lyfter upp den på axlarna och halvspringer mot leveranspunkten. Utanför kontorsbyggnaden står samma BMW M3 som körde på dig parkerad. Du springer in genom svängdörrarna och fram till receptionsdisken och ringer på klockan. 1 minut kvar. Receptionisten ryggar tillbaks när han får se dig. Du försöker förklara att det är bråttom, men han bara stirrar på blodet som torkat fast i ditt hår. Det är 30 sekunder kvar. Jag behöver bara ditt fingeravtryck här, säger du, och trycker signaturplattan i receptionistens händer. Han tar ett steg bakåt och sneglar oroligt mot vakterna vid hissen. Du känner paniken skölja över dig. Och så plötsligt. Delivery failed, blinkar på klockan. Nästa dag lyckas du stjäla en cykel in i stan. Men när du ska registrera dig för nya jobb så ser du att du blivit rödlistad i alla appar. Outstanding balance, 391 kronor, står det under din profil. Två dagar senare ligger du på sängen i rummet du hyr när det knackar på dörren. Det är hyresvärden, eskorterad av två vakter. Veckohyran skulle varit betald senast klockan 3. Du får 15 minuter på dig att packa. Du trycker ner all din mat och dina kläder i två resväskor och går ner till vägen. Det är mörkt och höstlöven virvlar runt på gatan. Du står ett tag och tänker. Sen lyfter du väskorna och börjar gå mot de övergivna husen på Mjölkudden. En kväll för några år sedan så la den då helt okände sydafrikanske fotografen Johnny Miller upp en bild på sin Facebook-sida som skulle komma att spridas runt hela världen och publiceras på magasinomslag och i några av världens största tidskrifter.
I only had 300 likes on my Facebook page at the time and I put it up there and I went to bed and when I woke up in the morning there was 40,000 people that had viewed that photo.
Bilden blev ett viralt fenomen och kommentarerna strömmade in.
The number one comment that stuck out to me was I didn't know that it looked this bad.
Millers bild var tagen från luften, från en drönare han skickat upp från en gränd i Nordhook, en förort till Kapstaden. På bildens högra sida ser man kvarteret Lake Michel, ett 30-tal stora villor just vid strandkanten, inhägnad av en lång mur med vaktposter. Simbassängerna syns som små turkosa rektanglar på bakgårdarna. I mitten av bilden finns en grön skogsremsa och på den vänstra tredjedelen ser man kvarteret Masipumelele som består av hundratals små plåtskjul och småhus. Så tätt in till varandra att den delen av bilden ser ut som en slarvigt lagd mosaikplatta.
På Johnny Millers hemsida kan man läsa att det bor 38 000 personer i Masipumelele. Att området bara har en enda in- och utgång och att uppskattningsvis 35% av människorna i kvarteret är HIV-positiva. I en annan av hans drönarbilder från Kapstaden ser man ett liknande gytter av plåtskjul huller om buller.
I want you guys to spend the next minute and try to find where the toilets are in this photo. There's 25,000 people that live in Monwabisi Park. You can see right here along this road, right in the middle of that road, there's a small little block of 10 toilets. Those are the only toilets in this entire photograph. Everyone in this photograph has to use those 10 toilets if they want to go to the bathroom.
Sydafrika är, enligt siffror från Världsbanken, världens mest ekonomiskt ojämlika land. Hälften av befolkningen lever på mindre än 50 kronor per dag, medan den rikaste tiondelen har över 70% av tillgångarna. Och den ekonomiska ojämlikheten har, enligt vissa beräkningar, snarare ökat än minskat sedan slutet av apartheid.
I live in a city where there's tons of barriers everywhere, where there's fences, where there's walls. Because we live at ground level, we don't get to see this perspective very often.
Genom att använda sig av fågelperspektivet har Johnny Miller lyckats visualisera något som pågår just nu. Inte bara i Sydafrika utan världen över. Han har tagit liknande bilder i Zimbabwe, Kenya, Mexiko, Indien och USA. Och alla illustrerar något som många beskriver som vår tids mest centrala problem.
Across the developed world, inequality has increased. I believe this is the defining challenge of our time.
Det här är Barack Obama i ett tal från 2013. Sen finanskrisen 2008 som skärpte motsättningarna mellan fattiga och rika och som kraftigt ökade den ekonomiska ojämlikheten har såna här uttalanden blivit allt vanligare. Till och med världens miljardärer har reagerat. Ray Dalio, som är en av världens 100 rikaste personer, sa typ samma sak i en intervju med Fox News.
If you look at the bottom 60% of the US economy, there has not been growth, there were rising death rates, and there's a bad condition on that. I think that that's the issue of our time.
Och Warren Buffett, världens tredje rikaste person.
The rich have come back strong from the 2008 panic and the middle class hasn't.
Och till och med påven har vägt in i debatten.
Pope Francis has been talking about income inequality again. The Pope says it's not fair that the wealthy few feast on what belongs to everybody.
Men trots att det pratas mycket mer om problemet nu för tiden så är det inget som gjorts åt det, snarare tvärtom. En rapport från välgörenhetsorganisationen Oxfam från 2017 visar hur den globala ojämlikheten har nått nya höjder.
The charity Oxfam, finding the world's 8 richest billionaires, now have a combined net worth of more than 420 billion US. The same amount as the poorest half of the world's population combined.
If you just take a moment to let that sink in, 8 men own as much wealth as half of humanity.
Och mitt i den här globala ojämlikheten som Oxfam kallar grotesk och obscen så lyfts de skandinaviska länderna ofta fram som exempel på länder med små klyftor. Och vi i Sverige lever ju fortfarande i ett av världens mest jämlika länder. Men det är något som håller på att hända. För enligt en rapport från OECD som kom för några år sedan så är just Sverige det land av OECD-länderna där ojämlikheten ökar allra snabbast. Och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Vad händer när ojämlikheten ökar? Vad beror det på? Och hur påverkar det samhället och människorna i det? Och vad kan vi göra åt saken?
Och som vanligt kan det vara bra med ett historiskt perspektiv för att förstå samtiden. Så vi börjar i Sverige i slutet av 1800-talet. Det var ett land som såg väldigt annorlunda ut än det mer jämställda Sverige vi är vana vid. Under 1800-talet levde fortfarande de allra flesta svenskarna på landsbygden. Men i takt med industrialiseringen i slutet på 1800-talet så började många, framförallt jordlösa lantarbetare, att flytta in till städerna.
Och blir hembiträden, industriarbetare, eller så emigrerar man.
Det här är Malin Nilsson, socialhistoriker vid Lunds universitet. Hon berättar om den värld som mötte de nya arbetarna i städerna.
Man bodde extremt trångt. Det var stor bostadsbrist. Man fick betala ockerhyror. Det var vanligt att man bodde så många i ett rum till exempel. Och man hade inte tillgång till en spis helt enkelt. Så man var tvungen att köpa mycket mat ute. Vilket man då fick göra ganska dyrt.
Så som lönerna var satta och omkostnaderna såg ut så behövde ofta alla i hushållet arbeta i stort sett hela tiden för att familjen skulle kunna klara sig. Om någon skulle råka skada sig och inte kunde arbeta så var chansen stor att man inte skulle få tillräckligt att äta. Och samtidigt spreds sjukdomarna i de trångboda husen.
Det var dåligt vatten, det fanns kolerautbrott och dåliga sanitära förhållanden. TBC spred sig i de här täta, mörka källarna som hyrdes ut. Dåliga kläder, det var dragigt, man var kall. Barnen var sjuka, hade mycket magproblem och sånt.
Dessutom var de flesta arbetarna på den här tiden helt utestängda från allt demokratiskt inflytande. Kvinnor fick inte rösta alls. Och bland männen krävdes att man tjänade visst mycket eller ägde ett tillräckligt värdefullt hus för att få rösta. I kommunerna fick man lägga fler röster ju mer man tjänade. Och till och med företag hade rösträtt.
Desto mer man betalade, alltså desto mer man ägde eller desto mer man tjänade, desto mer skulle man få bestämma.
Det här är Erik Bengtsson, biträdande lektor i ekonomisk historia vid Lunds universitet.
Det finns ju såna här exempel på Motala verkstad har 30 000 röster. Och det är klart att inga knegare har rösträtt och inga lägre tjänstemän har heller rösträtt. Och inga kvinnor har rösträtt, så det är klart att 30 000 röster kommer rätt långt med. Då kan man ju styra kommunen precis som man vill. Vi hade å ena sidan en ganska läskunnig och organiserad befolkning. Men å andra sidan ett extremt ojämlikt ekonomiskt och politiskt system.
Men vad var det då som hände som vände det här extremt ojämlika landet till ett land som skulle bli känt som ett av världens mest ekonomiskt jämlika? Enligt Erik Bengtsson så finns det ett kort svar.
Ja, socialdemokratin hände, kan man väl säga.
Trots många nederlag så växte sig arbetarrörelsen särskilt stark i Sverige under början av 1900-talet. Redan i slutet av 10-talet så vann man kampen för 8 timmars arbetsdag med bibehållen dagslön.
Som innebär en 25% löneökning i timmen.
Så första steget mot jämlika Sverige var höjda löner för arbetare. Steg 2 var allmänna rösträtten 1921. Och steg 3 kom med kraftigt höjda skatter på 30-, 40- och 50-talen. Efter det att det socialdemokratiska partiet hade tagit regeringsmakten.
Och då ökas inkomstskatterna rejält och även skatter på förmögenheter och arv. Och sådär.
Och steg 4, det är kraftiga regleringar av finansvärlden och andra branscher.
När man kollar på yrken som tandläkare, apotekare, läkare, bankirer, före liksom den socialdemokratiska välfärdsstaten börjar reglera de här verksamheterna. De tjänar ju något jävligt och de får ju i princip sänkta realinkomster där under socialdemokratins uppgång.
Så vissa vinner, andra förlorar. Men resultatet är det Sverige som blir känt för höga skatter, små klyftor och stark välfärd. Den bilden lever kvar utomlands och säkert hos många här hemma också. Men faktum är att hela den här utvecklingen pikade omkring 1980 och sedan dess har det gått i motsatt riktning. Orsaken är framförallt den stora avregleringen av finansmarknaden som vi pratade om i avsnittet om ekonomisk kollaps. Men det har också skett andra förändringar, menar Erik Bengtsson.
Att man sänkt skatterna för de som tjänar mest och så har man ju försämrat väldigt, väldigt mycket faktiskt i 90-talet. Socialförsäkringar och bidrag för de som inte har något jobb. Också att A-kassan har blivit mycket snålare och mycket svårare att få. Sjukförsäkringen, samma sak där. De med små inkomster har fått tuffare. Och samtidigt har vi såklart haft en ganska stor del av befolkningen som tjänat jättemycket pengar på utvecklingen.
Det här samhället har ju förändrats radikalt under de här årtiondena.
Det här är Göran Tärborn, professor i sociologi vid Cambridge. Han lämnade Sverige på 80-talet när vi var som allra mest jämlika.
Jag hade ju med mig en bild av Sverige som ett ganska anständigt samhälle trots allt och hade med mig den ute i världen och var ganska stolt över att vara svensk.
För ungefär 10 år sedan så kom Göran tillbaka till Sverige och började titta på vad som hade förändrats.
Det var en chockartad upplevelse. Det är inte värt någonting att göra ett bra jobb, utan det enda som är värt någonting det är att tjäna oerhört mycket pengar. Och då blir ju samhället därefter.
Och det som upprörde honom mest var att han inte längre tyckte att samhället tog hand om de som hade det sämst ställt.
En av de största effekterna det är ju fattigpensionärerna. Sverige har ju en större andel fattigpensionärer än genomsnittet i hela EU. Vilket ju är ganska märkligt.
Eller som P4 Västmanland rapporterade om i augusti i år.
Antalet fattigpensionärer som behöver äldreförsörjningsstöd ökar i Sverige. Enligt Pensionsmyndigheten har cirka 25 000 personer stödet, vilket är nästintill en fördubbling jämfört med för 15 år sedan.
Och det är inte bara fattigpensionärerna som har ökat i Sverige. Under arbetet med det här avsnittet så kom den här rapporten från Ekot.
Nära 44 000 barn i Sverige bor i familjer som under en längre tid har haft svårt att betala för det nödvändigaste enligt Statistiska centralbyrån. Det betyder att de efter skatt och eventuella bidrag inte har råd med sånt som mat, boende, kläder, lek och fritid.
Och samtidigt som de allra fattigaste fått det sämre har de rika blivit rikare. 2013 hade Sverige 136 miljardärer. Och förra året hade vi nått 191 miljardärer enligt tidningen Veckans Affärer. De här 191 personerna kontrollerar förmögenheter som motsvarar ungefär hälften av hela Sveriges bruttonationalprodukt. Och det som har gjort dem så här rika, det är i huvudsak kapitalinkomster. Det vill säga pengar som de har fått av pengar de redan haft.
När vi talar om den ökande ojämlikheten, då är det ju inte lönespridning det hela gäller. För det har ju den svenska fackföreningsrörelsen faktiskt hållit emot ganska framgångsrikt. Utan vad vi talar om, det är de här spekulanterna på börsen och i finansvärlden.
Men är det något dåligt med att Sverige får fler miljardärer? Jag läste ju en artikel i din tidning, Anna, Forskning och framsteg. Där intervjuas Daniel Waldenström som är professor i nationalekonomi. Och där säger han att det är positivt för Sverige att ha fler miljardärer. Och han är ju inte ensam om att tycka det. Jag intervjuade till exempel Karin Svanborg Sjövall som är vd för tankesmedjan Timbro. Och hon var frustrerad över sättet att man pratar om de allra rikaste i Sverige.
Det finns en missunnsamhetens etik i väldigt mycket av diskussionen om ekonomisk ojämlikhet som kan göra mig rätt irriterad över att det finns många som anser att det vore bättre om vi levde i ett samhälle där alla var fattigare men mer likartat fattiga än att leva i ett samhälle som kontinuerligt blir rikare.
Och vi ska komma tillbaka till Karin senare i programmet, men jag vill ta upp det här nu för jag tycker att hon har en poäng här. Om man bortser från de allra fattigaste i Sverige, de arbetslösa och de sjuka och de lägst betalda med osäkra anställningar och så vidare, så har ju stora delar av den svenska befolkningen faktiskt fått det bättre trots att klyftorna har ökat. Erik Bengtsson igen.
Sverige sedan 1995, alltså sedan 90-talskrisens slut, är ju på många sätt en ekonomisk framgångssaga. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra för många. Alltså vi har ju haft en otrolig ökning av den materiella levnadsstandarden i termer av platt tv och smartphones och flyga till Thailand varje inte vad det är. Och det är väl bra på ett sätt att man måste väl glädja sig åt att folk får det bättre i samhället.
Ja, du tog upp Daniel Waldenström förut som sa att fler miljardärer var bra för Sverige. Men han sa också så här, citat, så länge samhället i stort håller ihop så behöver inte ökade klyftor vara något problem. Så vi kanske ska kolla lite på vad forskningen säger om hur ökade klyftor påverkar samhället.
We collected data on problems with social gradients, the kind of problems that are more common at the bottom of the social ladder.
Det här är Richard Wilkinson. Han är professor i epidemiologi vid University of Nottingham. Han har skrivit flera böcker om ojämlikhetens effekter och i ett TED-talk från 2011 så radar han upp massor av data som de har samlat in från olika industrialiserade länder.
Internationally comparable data on life expectancy, on kids' maths and literacy scores, on infant mortality rates, homicide rates, proportion of the population in prison, teenage birth rates, levels of trust, obesity, mental illness, which in the standard diagnostic classification includes drug and alcohol addiction and social mobility.
Sen visar han ett diagram där all den här statistiken är ordnad efter land och ekonomisk ojämlikhet. Resultatet är slående. Länderna radar liksom prydligt upp sig, med Japan, Norge och Sverige längst ner till vänster, med minst samhällsproblem och minst ojämlikhet. Upp till England, Portugal och USA med störst samhällsproblem och störst ojämlikhet uppe till höger.
The more unequal countries doing worse on all these kinds of social problems. It's an extraordinary close correlation.
Och när han sen visar nästa bild, där man jämför de sociala problemen med ett lands bruttonationalinkomst, då fattar man ännu bättre vad poängen är.
If you look at that same index of health and social problems in relation to GNP per capita, gross national income, there's nothing there. No correlation anymore.
Hur mycket den genomsnittliga medborgaren i ett land tjänar har alltså ingen korrelation med hur stora problem det landet har med sånt som spädbarnsdödlighet, våldsbrott och annat. Det är istället skillnaden mellan människor i landet som betyder något. I alla fall bland de här relativt rika länderna.
The average well-being of our societies is not dependent any longer on national income and economic growth. That's very important in poorer countries, but not in the rich developed world. But the differences between us and where we are in relation to each other now matter very much.
Och det här verkar ju helt motsäga idén om att det inte gör något om samhället blir mer ojämlikt, bara de fattiga samtidigt får det lite bättre. Det som Richard Wilkinson säger är att det är ojämlikheten i sig som är problemet. Att en fattig människa i ett ojämlikt land har det värre än en ännu fattigare människa i ett mer jämlikt land.
Och det här tyckte jag var så sjukt fascinerande, så jag ringde upp Richard för att få veta mer.
Hello, Victor.
Min första fråga var, hur i hela världen kan vår hälsa påverkas av nivån av ojämlikhet i samhället vi lever i?
It seems to be social status that we're really sensitive to. It's part of our evolved psychology. It took us a very long time, I think, to recognize that social status itself was an important risk factor, not just a proxy for differences in housing and work and diet and so on, which affect health.
Det är rangordningen som är nyckeln, enligt Richard Wilkinson. Ju större ojämlikhet, desto mer fokuserade blir vi på vår status. Vi dömer andra hårdare, andra dömer oss hårdare och vi får ett slags långvarig stress och ångest över vår plats på stegen.
There are two responses to this. You may be overcome with low self-esteem, lack of confidence. You start to find social contact more stressful. You withdraw from social life. That's accompanied by a rise in depression. But there's another quite different response.
Det andra sättet många dealar med statusångest är genom att blåsa upp sig själv och gravt överskatta sina egna förmågor och kvaliteter. En slags narcissism som försvar mot en mer osäker och socialt graderad värld.
If I ask you, do you think you're cleverer than most Swedes? Do you think you drive better than others? Do you think you're more generous? If you ask people on a lot of different dimensions where they think they stand in relation to the national average, you find that in more unequal countries people talk themselves up in that way. Self-esteem is a good thing if it is responsive to your real abilities, but this is a cover for insecurity. it has more to do with the kind of self-advertisement that goes on in consumerism. It's less about real abilities or your real character as a person. It's a cover.
Och för de som är på botten av stegen så spelar ofta de materiella förhållandena mindre roll än var man befinner sig i relation till andra, menar Richard. Och han hänvisar till en färsk internationell studie där man intervjuat fattiga människor i rika länder som till exempel Norge och fattiga människor i länder som till exempel Indien och Pakistan.
Although the material conditions in those societies of the poor are so different, you know, in India they may be living in a little earth-floored one-room shack with no water supply and sewerage. In Norway they may be living in a three-bedroom flat with central heating and a flat-screen television. And yet the experience was the same sense of shame, humiliation, being disrespected, looked down on, a sense of failure.
Richard menar att det är rangordningen och vårt sätt att reagera på den som ligger bakom ökningen av psykisk ohälsa i ojämlika länder. Och det i sin tur leder till mer missbruk och fler självmord. Men det finns en ännu mer direkt effekt på hälsan som vi har lärt oss om genom att studera apor och brittiska offentliganställda.
At the time that I got going with the Whitehall study, everybody knew that stress was what caused heart disease, and everybody knew that high status people had more stress.
Det här är Michael Marmot, professor i folkhälsa vid University College London, intervjuad i dokumentären One Nation Under Stress. På 60-talet så inledde han en enorm studie av tiotusentals britter.
When we looked at civil servants, what we found was the lower the status, the shorter your life expectancy. Low control at work increases risk of heart disease, of mental illness, of musculoskeletal disorders.
Samtidigt som den här studien pågick så satt neuroendokrinologen Robert Sapolsky på savannen i Kenya och studerade babianer. Dels deras sociala beteende, men också vad som pågick i deras kroppar. Genom att ta blodprover så upptäckte han att ju lägre rank, desto mer stresshormoner hade babianerna i blodet. Och det här var någonting som hade enorma konsekvenser för de lågt rankade babianernas hälsa.
You have an immune system that doesn't work as well. Your reproductive system is more vulnerable to being knocked out of whack. Your brain chemistry is one that bears some similarity to what you see in clinically depressed humans and all that stuff.
Så forskningen på apor och på brittiska offentliganställda visade de direkta fysiologiska effekterna av låg social status på våra kroppar. Och där är vi väldigt lika varandra, vi och aporna alltså. Den stora skillnaden enligt Sapolsky är att vi människor, vi har hittat på sätt att göra den här underordningen så mycket värre.
When humans invented socioeconomic status, we found a way of subordinating our have-nots like no primate has ever come up with before. What's the surest way to make people feel poor? Put them in a lot of income inequity. Have them surrounded by all the stuff they don't have. Rub their noses in it over and over. It's a sledgehammer that overwhelms any of these sort of individual coping styles.
Hur är det med våldet i samhället då? Hur hänger det ihop med ekonomisk ojämlikhet?
Först och främst finns det många studier som visar på ett otroligt starkt samband mellan ojämlikhet och våld.
There's very small correlation between absolute poverty and crime. There's a strong correlation between unequal income distribution and crime.
Det här är Joshua Farley, professor i ekoekonomi vid University of Vermont. Han är intervjuad i dokumentären The End of Poverty.
So you look at the poorest societies, they're not at all the ones that are the most violent. It's the ones that have the biggest discrepancy in incomes that are the most violent.
The evidence shows very clearly that the more inequality there is in society, the worse the social cohesion. People trust each other less. Research shows that they're less willing to help each other, to help the old people or to help the disabled. And violence rises.
I en lång rapport från Världshälsoorganisationen med titeln Våld och hälsa som kom redan 2002 så kan man läsa att våld mellan människor ökar i takt med den ekonomiska ojämlikheten. Och den här ökningen av våldet är så stor att den positiva effekten av att ett samhälle blir rikare, den försvinner helt av den negativa effekten av ojämlik fördelning av de rikedomarna.
Men man behöver inte läsa en massa torra avhandlingar för att få en tydlig bild av det här. Det kan räcka att titta på en av de senaste decenniernas mest hyllade tv-serier.
Yo, why you act like that, yo? What are you junkie motherfuckers? So you just gonna take his money all day and treat him like a dog?
How am I supposed to treat him?
I don't know. But you ain't gotta punk him like that.
Punk yourself. He goddamn drug addict.
And you a goddamn drug dealer.
So?
20 blocks away from where I live, I still live in Baltimore, and 20 blocks away is a completely different country. And we share no sense of the same future.
Det här är David Simon, skapare av tv-serien The Wire, som utspelar sig i Baltimore.
There's these two Americas and people are being driven to one or the other. We're minting new millionaires every day, but our middle class is being eviscerated and people are slipping more and more into a working class that has no work.
Baltimore är en stad som är ganska välbärgad, samtidigt som mordfrekvensen är den näst högsta i hela USA. Och nästan en fjärdedel av befolkningen lever i stor fattigdom, koncentrerade i ett par kvarter nära downtown. Med The Wire ville David Simon visa vad som händer när ett samhälle slutar bry sig om de som befinner sig på botten av stegen.
So The Wire really was about these people in a metropolis where labor has been diminished and they've lost all the fights. And human beings are worthless. Between automation and between the manufacturing base of my country shifting to overseas, we don't need 10 or 15% of Americans. Most of them are people of color. Most of them are poorly educated. They're from the inner cities. And the last factory still hiring in places like West Baltimore or East St. Louis or North Philadelphia is a drug corner.
If young men, and of course the violence is mainly young men, come on the labor market and find there are high unemployment or only very poorly paid jobs and they still feel they're looked down on and seen as inferiors and so on, then you get a rise of violence from that sort.
Vi har redan sett hur de här gängskjutningarna sprider sig över landet, alltså till och med till småstäder. Det är ett resultat av den här uppdelningen mellan fattiga områden och rika områden i landet.
Så vi ser alltså sämre folkhälsa, mer psykisk sjukdom, mer stress och mer våld ju mer ojämlikt ett samhälle blir. Om man då säger, som Daniel Waldenström i den där artikeln, att så länge samhället håller ihop så behöver inte ökade klyftor vara ett problem. Det känns ju lite som en motsättning nu då. Ett samhälle som är väldigt ojämlikt verkar inte hålla ihop.
Och för att få en bild vars vi i Sverige kan hamna i framtiden om vi inte gör något åt de ökade klyftorna, så ska vi titta på ett annat europeiskt land där ojämlikheten gått mycket längre. Men innan vi gör det så skulle jag bara väldigt kort vilja säga lite om de rika. För jag lyssnade nyss på ett avsnitt av This American Life där de pratade om professionell basket. Och där försökte de ta reda på varför de rikaste basketstjärnorna alltid är de som bråkar mest med domarna och ifrågasätter domslut och så vidare.
Does the sense of being privileged make you disobey the rules of the road or the laws of the land?
That's Dacher Keltner. He's a professor of psychology at Cal Berkeley. And someone who wonders about the effect inequality has on people's behavior.
I det här avsnittet så tar Dacher Keltner upp ett par studier som har gjorts på det här ämnet. Den ena var utformad så att några studenter fick i uppdrag att ställa sig vid ett övergångsställe och föra statistik över vilka bilar som stannade för fotgängare. I Kalifornien, precis som i Sverige, så är bilarna skyldiga att stanna vid övergångsställen.
The undergrads noted the makes of all cars coming through the intersection. Assigned them numbers, 1 to 5, according to their market value. A new Mercedes was a 5, a Honda was a 3, and an old Pacer was a 1.
0% of the drivers of poor cars zoom through the pedestrian zone. They all stop. And 40-some-odd percent, 45% of the drivers of the fives, the rich cars, blaze through the pedestrian zone and just say, the rules don't apply to me, I'll carry on.
Den här första studien följdes upp av en lång, lång rad andra. Och de allra flesta visade på samma sak.
What we've been finding across dozens of studies and thousands of participants across this country.
Det här är Paul Piff, en av de som utförde studierna, i ett TED-talk.
Is that as a person's levels of wealth increase, their feelings of compassion and empathy go down. And their feelings of entitlement, of deservingness, and their ideology of self-interest increases.
Och vi ska inte stanna så länge vid de här studierna, men det finns en som bara är för bra för att inte nämna. I studien så lät man olika människor komma för att göra ett test av något slag på universitetet. Men det riktiga testet, det skedde redan i foajén där man hade ställt ut en skål med godis.
We explicitly told participants, this jar of candy is for children participating in a developmental lab nearby. This is for them.
And it says on it, for the children of the Institute of Human Development, on the bowl.
And we just monitored how much candy participants took.
Ni fattar vart det här är på väg.
We count up how many candies they take after they leave the experiment. Privileged people grab a big handful of candy compared to poorer people.
Och jag vet inte hur stora växlar man ska dra på såna här studier, men det gav lite mer tyngd till min helt subjektiva upplevelse av att de flesta galningar som kör om mig i 180 på E4, de brukar sitta i ganska glassiga bilar. Men nu är det dags att prata lite om ett land som enligt en OECD-rapport är Västeuropas mest ojämlika när det gäller inkomstfördelning. Ett land som många tagit upp som ett exempel på hur illa det skulle kunna gå för oss om man låter den ekonomiska ojämlikheten skena iväg. Storbritannien. När jag var i tonåren så läste jag en bok som jag fortfarande ser som den bästa beskrivningen av fattigdom och ojämlikhet i ett industrialiserat västerländskt klassamhälle. The Road to Wigan Pier av George Orwell. Här läst av Patrick Tull.
Our civilization is founded on coal. In the metabolism of the Western world, the coal miner is second in importance only to the man who plows the soil.
I boken så reser Orwell till gruvarbetarslummen i Wigan, nära Manchester. Han möts av extrem trångboddhet, dödsolyckor nere i gruvorna, dålig mat, dålig hygien och framförallt ett otroligt hårt och farligt arbete. Men trots alla de här beskrivningarna av begravda gruvarbetare och arbetare som fått sotlunga eller tappat synen av att arbeta i mörkret, så är det en annan scen som har fastnat hos mig.
At the start, to walk stooping is rather a joke. But it is a joke that soon wears off.
Det är när Orwell far ner i gruvan själv för första gången och inser till sin fasa att kolet inte finns där hissen slutar, utan att man måste gå hukad eller krypandes genom flera kilometer långa tunnlar innan man kan börja hugga kolet.
When the roof falls to 4 feet or less, it is a tough job for anybody except a dwarf or a child. After a half a mile it becomes, I'm not exaggerating, an unbearable agony. You begin to wonder whether you will ever get to the end.
Och varje dag så måste gruvarbetarna lägga flera timmar på den här krypmarschen till och från kolytan utan att få en enda krona i ersättning.
Here is this frightful business of crawling to and fro, which to any normal person is a hard day's work in itself, and it is not part of the miner's work at all.
Och jag minns att det jag slogs av när jag läste det här var den otroliga orättvisan i det hela. Varför ska de här människorna behöva riskera sina liv och riskera att göra sina barn faderslösa, tvingas sova 4 pers i samma säng och ofta inte ens ha tid eller möjlighet att tvätta sig ordentligt? Varför ska de tvingas jobba så hårt för så väldigt låg lön när det som de producerar är så otroligt viktigt för hela samhället? Eller som Orwell uttryckte det.
For it's brought home to you, at least while you're watching, that it is only because miners sweat their guts out that superior persons can remain superior. All of us really owe the comparative decency of our lives to poor drudges underground, blackened to the eyes, with their throats full of coal dust, driving their shovels forward.
The Road to Wigan Pier gavs ut 1937. Storbritannien var fortfarande ett extremt ojämlikt land, men man var i början av samma utjämnande kurva som Sverige var på den tiden. Genom facklig kamp, teknisk utveckling och politiska reformer så fick gruvarbetarna det gradvis bättre. Efter andra världskriget så förstatligades kolgruvorna tillsammans med en massa annat, och Labourpartiet införde gratis sjukvård för alla och en välfärdsstat från vaggan till graven, som det uttrycktes då. Men samtidigt så började allt fler gruvor stängas ner. Dels för att man blev mindre beroende av kol i samhället, men också för att det var billigare att importera kol från andra länder.
Det här följer ju en trend i västvärlden. Tillverkningsjobb och industrijobb där arbetare har kämpat sig till högre löner och bättre arbetsförhållanden, de har en tendens att gå upp i rök. Antingen för att de automatiseras bort eller genom att de flyttas till andra länder där man inte behöver betala arbetarna lika bra.
Those kind of deep manufacturing jobs have declined very, very rapidly. They by and large don't exist any longer in the UK.
Det här är Joanna Mack. Hon forskar om fattigdom vid universitetet i Bristol. Enligt henne och många andra är Storbritannien idag tillbaks till värre nivåer av ojämlikhet än de som man hade i England när Orwell skrev om gruvarbetarna. Men frågan är, var är de fattiga nu när det inte finns några gruvor att arbeta i? Svaret är överallt.
Welcome aboard and thanks for riding with Uber. For your safety, we kindly ask you to please fasten your seatbelt.
Idag pratar vi om en gig-ekonomi där arbetare istället för anställning med timlön får ta påhugg här och där via digitala plattformar och så får de betalt till exempel per leverans. Den här sortens jobb beskrevs i den dystopiska framtiden i romanen Snow Crash av Neal Stephenson från 1992.
Author Neal Stephenson has a go at envisioning a brutally Darwinistic labor market which sits within a sophisticated digital economy where everyone must fend for themselves without any job security or protection.
Det här är reporten Isabella Kaminska i ett inslag från Financial Times.
But whereas Snow Crash was only a story, today's gig economy is not. What's frightening about that is that the brutality of this system is being lost on those who actually use these apps.
Enligt Joanna Mack så har den här nya typen av arbetsmarknad bidragit till Storbritanniens ökade ojämlikhet.
Because the gig economy is insecure, it pays badly, they're not organized, they're not unionized, they have no protection against them, they won't get things like holiday pay or sick pay. This makes people extraordinarily vulnerable.
In the gig economy, many companies are using a legal loophole regarding contractor status to turn workers into competing privateers who they control and dictate earnings to.
Financial Times går så långt att de liknar dagens gig-ekonomi vid medeltidens feodalsystem. I Kalifornien, där ju många av de här gigföretagen har sina högkvarter och där man också nyligen antog en lag som tvingar företagen att behandla sina arbetare som anställda, där har liknelsen använts flitigt. Här är Anthony Rendon, talmannen i Kaliforniens delstatsparlament, på en demonstration.
And when you hear about folks talking about the new economy, the gig economy, the innovation economy, it's f***ing feudalism all over again.
Men feodalism eller inte, enligt Joanna Mack så gäller det här skiftet inte bara taxis och matleveranser. I England så har gig-ekonomin börjat ta över själva välfärdssektorn.
Do you mean like caring for the elderly or?
Yes, absolutely what I mean, caring for the elderly, that sort of thing, yeah.
So is there like an app for that too? Like Uber?
I don't think there's an app for it, but they'll be contacted each day where to go and who they're looking after. They often don't even know where the next day's work is coming from.
Joanna Mack har intervjuat hundratals av de så kallade working poor, sådana som jobbar heltid men ändå inte har råd med husrum och förnödenheter. Och för dem är livet en ständig kamp, menar hon.
They say things like it's a struggle, it's an effort. I get up in the morning and money is the first thing I think of, and I go to bed at night and it's the last thing I think of. Another person we talked to said, I just couldn't deal with all the stress from worrying about money, food on the table, heating, bills. I just couldn't do it. And the mental pressure of that, especially when they've got children, is absolutely enormous and brings them right to the bottom, and they've got no reserve energy to try to help them to get out of the situation.
Hon beskriver hur små vardagsproblem lätt eskalerar till något mycket värre när man är fattig. Till exempel en som använde sin skåpbil i jobbet och råkade köra in i en zon där det inte var tillåtet och fick en bot på 90 pund.
They couldn't pay that fine, so they had to take on a loan to do so, and that loan swiftly spiraled out of control. They're then making choices between making a loan repayment and food for the kids. So something which might seem everyday stuff for many people becomes very, very quickly into an enormous problem.
Joanna beskriver också hur det har blivit mycket svårare för fattiga att få sånt som bostadsbidrag. Enligt nya regler får till exempel en familj med två vuxna och två barn inte lov att ha mer än två sovrum totalt i sitt boende om de ska ha rätt till fullt bostadsbidrag. Och det här har lett till att fattiga familjer ständigt flyttas runt eller helt enkelt blir hemlösa.
There's been a big shift towards things like rising homelessness, people who are destitute or on the street, and people who are simply unable to secure a permanent home. So that really matters, especially if you've got a family and you're moving around, because the children no longer have a secure place and go to school.
Och när hon berättar hur det sett ut i många av de fattigas hem så känns det som att tiden stått stilla sedan 30-talet.
A lot of the conditions are appalling as well. There'll be damp on the walls, there might be rats in the housing, there will be cockroaches. I mean, completely and utterly unacceptable.
I juli i år så kom Philip Alston, FNs särskilda rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter, med en rapport om läget i Storbritannien. Och det är en blytung dom han fäller över den brittiska staten. Han skriver, citat:
trots att Storbritannien är världens femte största ekonomi så lever en femtedel av befolkningen i fattigdom. Nedskärningarna som påbörjades 2010 har fortsatt, trots de tragiska sociala konsekvenserna. Uppemot 40% av barnen förväntas leva i fattigdom år 2021. Brödköer och hemlöshet har ökat stort och livslängden minskar för vissa grupper. Mycket av det som hållit samman det brittiska samhället sedan andra världskriget har medvetet tagits bort och ersatts av en hård och känslokall anda. En blomstrande ekonomi, låg arbetslöshet och ett budgetöverskott har inte minskat nedskärningarna. Nedskärningar som görs mer av ideologiska skäl än av ekonomiska.
Och sen i ett tillägg till den ursprungliga rapporten skriver han:
att nästan vartannat barn ska vara fattigt i Storbritannien detta århundrade är inte bara en skam, utan en social förödelse och en ekonomisk katastrof.
Och många menar att om den här utvecklingen, som ju inte är unik för Storbritannien, om den fortsätter så kommer demokratin att helt sluta fungera.
If you now have polarization in rich countries and if you have shrinkage of the middle classes, then you really have a problem, or you are really moving to a new territory that is just unexplored yet.
Det här är Branko Milanović, professor i ekonomi och tidigare chefsekonom på Världsbankens forskningsenhet, intervjuad i en tysk dokumentär som kom ut i år.
You ask the question, can really a successful democracy exist with very polarized citizenship, with lots of people who are rich, but also lots of people who are below the middle class level?
Brooke Harrington, professor i ekonomisk sociologi, i samma dokumentär.
People sense correctly that the control of their nation is being stolen from them. They sense this all over the world and they're not wrong.
Och Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz.
We're winding up with a government of the 1%, for the 1%, and by the 1%.
Flera studier har visat hur rika människor har större inflytande över politiken än fattiga. En från Cambridge om det amerikanska systemet kom fram till att, citat, ekonomiska eliter och grupper som representerar företagsintressen har kraftig inverkan på amerikansk politik. Men vanliga medborgare och gräsrotsrörelser har liten eller ingen påverkan alls. Och det här glappet mellan vad människor vill ha och vad politikerna levererar, det kan få ganska skrämmande konsekvenser.
The results show that whether a person is from the US, Poland, the Netherlands or Spain, the younger they are, the less importance they attach to democracy. In Germany, 2/3 of people over 50 approve of democratic governance. Not even a third of subjects under 30 feel the same.
The world is at a crossroads today that if it doesn't try to write a new social contract, those who have been hurt, the many, many people who have been hurt, will rebel.
I think the only way we get out of this now is it gets so bad that somebody finally picks up a brick.
Så vad ska man göra då? Vi ska komma till det strax, men först så måste vi prata om en annan grej. För även om Adam Smith, liberalismens frontfigur och kapitalismens fader som han kallats, redan på 1700-talet skrev mycket om farorna med ekonomisk ojämlikhet, så har ju den här frågan ofta sammankopplats med vänstern. Och det har gjort det svårt för forskare att redovisa sina resultat utan att anklagas för att vara partiska. När Richard Wilkinson och Kate Pickett gav ut boken Jämlikhetsanden 2009 så möttes de av hård kritik. Men kritiken kom oftast från ett politiskt håll, från tankesmedjor, ledarskribenter och intresseorganisationer.
Because it's inequality, people feel it must be
politics, but actually what I've spent my time doing is the research. And it's science, it's not politics. It has political implications, but the work itself is not political.
Inom vetenskapen så har många av Wilkinsons och andra slutsatser om farorna med ekonomisk ojämlikhet däremot accepterats som fakta. Och på senaste tiden verkar forskningen fått genomslag även bland politiska och ekonomiska institutioner som är långt ifrån vänsterpolitiken. Några exempel. I ett policydokument från i maj i år så skriver Världsbanken att det är viktigare att öka den ekonomiska jämlikheten än att öka tillväxten om man vill minska fattigdomen i världen. Internationella valutafonden IMF skriver på sin hemsida att ekonomisk ojämlikhet kan hindra tillväxten och leda till minskad sammanhållning och politisk polarisering. Världshälsoorganisationen har vi redan nämnt. De vill minska ekonomiska klyftor för att minska våldet. Och The Wall Street Journal skriver den 10 september i år om hur den ökade ekonomiska ojämlikheten skadar hela det amerikanska samhället, även investerare på börsen. Och så vidare och så vidare. Poängen som jag vill göra är att det vore väldigt missvisande att idag, 2019, beskriva det här som en höger-vänsterfråga. Faktum är, menar Richard Wilkinson, att en av de största gatuproteströrelserna i Europa mot ojämlikhet, den började som en populistisk högerrörelse.
Or Gilets Jaunes movement kicked off in mid-November in reaction to a government plan to increase fuel taxes.
They started off as a protest from the right against environmental taxes on fuels. And yet, as it's gone on, it's become also a movement about greater equality.
Men, och det här är viktigt, bara för att idén om ekonomisk ojämlikhet som ett problem numera är en fråga som kan sträcka sig från höger till vänster, så betyder det inte att det finns någon slags konsensus i frågan. Och jag skulle vilja ägna lite tid åt idén om ekonomisk ojämlikhet som någonting bra och eftersträvansvärt. Vad skulle du säga är fördelarna med ett ekonomiskt ojämlikt samhälle?
Dels tycker jag att det är en moralisk fråga i grund och botten kring huruvida individuella prestationer ska löna sig eller inte.
Karin Svanborg Sjövall, vd för tankesmedjan Timbro igen.
Det handlar ju också om den moraliska aspekten av att kunna göra vinst. Att det ska vara kopplat till ett risktagande. Om du som entreprenör tar personliga risker för att utveckla en ny produkt, så är det också rimligt att du ska kunna tjäna pengar på det. Och att det ska finnas en skillnad mellan dig och någon som inte har gjort det. Det handlar i grund och botten om incitament.
Men även om Karin ser ekonomisk ojämlikhet som något i grunden positivt, så poängterar hon att hon vill se att de fattiga också har det de behöver.
Det finns väl ingen i Sverige som skulle önska att vi hade det som i Sydafrika, där du i praktiken behöver ha vakter utanför, där du inte kan gå fritt på gatan. Men än en gång, var gränsen går för omfördelning, hur mycket eller hur lite ojämlikhet som du kan tåla i ett land. Det beror ju dels på vad du tycker politiskt, men också på vad du har för generella inkomstnivåer.
Och det där tycker jag är en väldigt bra poäng. För det här är ju trots allt inte en binär fråga där vi antingen har gränslös ojämlikhet eller ingen alls. Erik Bengtsson igen.
Det blir liksom så töntigt när debatten ska föras på någon slags premisser som att antingen så är det svinbra som det är idag och helst ännu mer ojämlikhet, eller så är det liksom vi ska alla klä oss i säck och aska och ingen ska förtjäna en enda krona mer än någon annan.
Okej, men hur mycket ojämlikhet kan vi tåla då? Är det någon som har ett förslag?
Ja, George Orwell till exempel har fram ett förslag i sin essä The Lion and the Unicorn från 1941. Där föreslog han att de rikaste inte borde förtjäna mer än 10 gånger så mycket som de fattigaste i snitt. Och att möjligheten att bli 10 gånger rikare än grannen, det räcker bra som incitament enligt honom. Danny Dorling, en professor i socialgeografi i Oxford, han skickade en bok till mig över mail där han argumenterar för att 8 gånger mer än din nästa, det är den maximala rationella nivån på ojämlikhet. Men till exempel Karin Svanborg Sjövall, hon vände sig emot hela det här resonemanget.
För min del så är det helt otänkbart att man skulle sätta en faktor för ojämlikhet. Därför att det blir just helt godtyckligt. Jag kan inte se någon särskild moral som skulle ligga till grund för att man sa 8 gånger eller 10 gånger eller 4 gånger eller 20 gånger så mycket som en genomsnittliga arbetare.
Så jag frågade Richard Wilkinson vad han tyckte var en rimlig nivå sett till vad som han anser gynnar samhället i stort.
At the moment we don't know what would happen if you became more equal than any of the Scandinavian countries or Japan have ever been. The indication is that equality is beneficial at least until that level and may well be way beyond that level, but we don't have any data to tell us about that.
Idag är vi ju extremt långt från både Orwells och Dorlings förslag. Om man jämför storföretagens vd-löner och kapitalinkomster med de genomsnittliga arbetarlönerna på samma företag, då ser det ut ungefär så här.
Our business host Scott Peterson is here with some astounding numbers, and they are certainly that, Scott.
Canada's top 100 CEOs made an average of 184 times the amount of the average Canadian salary.
So wow. Recent data shows that the salary gap between executive-level officials and their employees has widened in Korea. The biggest gap has one CEO making 142 times the salary.
The CEO's making 204 times what the average worker is making. That's up
164 times what the typical employee made.
Received 373 times the compensation of the average production and non-supervisory worker last year, according to the report.
Typ mellan 150 och nästan 400 gånger mer tjänar alltså VDs kontra arbetare i de länderna alltså. Men hur ser det ut i Sverige då?
Enligt en LO-undersökning från i år så tjänar VDar ungefär 60 gånger mer. Det låter ju ganska lite i sammanhanget, men om vi jämför med hur det var på 80-talet så är det en enorm ökning. På den tiden tjänade en vd bara 9 gånger så mycket som en industriarbetare. Det är liksom mitt emellan Orwells och Danny Dorlings idealnivåer.
Men det var alldeles för mycket jämlikhet, tycker Karin Svanborg Sjövall.
80-talet håller ju inte jag fram som ett ideal. Alltså tvärtom så fanns det ju ganska goda skäl till att vi rörde oss från den typen av extrem politik som vi hade då. När Ingmar Bergman flydde från skattmasen till Berlin och där vi hade vad som beskrevs som ett land av fifflare och smitare därför att man hade skattenivåer som skapade incitament för allmän korruption.
Och Karin är fast övertygad om att jämlikhet som liknade den i Sverige på 80-talet aldrig skulle fungera. För de rika skulle helt enkelt inte låta det bli så.
Det är ju inte så att människor i gemen finner sig i att staten i praktiken konfiskerar merparten av dina inkomster. Utan det uppstår alltid andra sätt att krångla sig ur det här.
Och att ojämlikheten ökar så snabbt i Sverige, det ser hon som något som vi kommer att behöva acceptera.
Jag ser det som en ofrånkomlig utveckling. Om det är så att man tycker att det är rimligt att människor från andra delar av världen kan komma hit. Om man tror att vi kommer att ha en fortsatt tjänstifiering av vår ekonomi, att vi kommer att ha en fortsatt automatisering i våra industrier, ja, då kommer ojämlikheten att öka.
Okej, men säg nu att man efter att ha hört vad forskningen säger och så vidare ändå skulle vilja försöka stoppa den här utvecklingen mot ett mer ojämlikt samhälle. Hur skulle man då gå tillväga?
Göran Törvorn hade det mest konkreta förslaget, så han får börja.
Jag föreställer mig att statsministern skulle säga till damer och herrar miljardärer att ni får var och en behålla 100 miljoner kronor. Och ni behöver inte betala skatt för det. Eftersom 100 miljoner kronor motsvarar ungefär 254 årslöner före skatt för en vanlig arbetare så bör ni kunna leva ett gott liv resten av livet. Men resten av pengarna, det skulle bli ungefär, har vi inte räknat med alla pengar som de har stoppat undan utomlands, någonting med 2100 miljarder kronor. Då skulle man då kunna öka sjukvårdens resurser med en tredjedel eller fördubbla anslagen till äldreomsorgen. Bara för att ta ett par exempel.
En annan uppenbar lösning som de vi har pratat med nämner, det är att se till att rika betalar högre skatt än fattiga och att skatterna går i huvudsak till välfärden och att få stopp på folk som stoppar undan pengar i skatteparadis. Men att bara fokusera på skatter, det kan vara lite vanskligt, menar Richard Wilkinson.
Many people simply regard taxation as legalized theft and it's very vulnerable to being undone at the stroke of a pen by any government, incoming government that doesn't like it.
För att få ett mer stabilt jämlikt samhälle måste man också demokratisera själva ekonomin, menar Richard Wilkinson. Till exempel genom att göra företag arbetarägda.
the long-term project should be to extend democracy into the economy, into businesses, to provide incentives for employee-owned companies, cooperatives, and employee representation on company boards.
Och i Sverige så har ju arbetare lagstadgad rätt till platser i bolagsstyrelser. Två platser i företag med mer än 25 anställda och tre platser i företag med över 1000 anställda.
Mm, precis. Och en tredje sak man kan göra, menar Joanna Mack och flera andra, det är att stoppa privatiseringen, framförallt i välfärdssektorn.
We've lost what we've had, and it's much easier to destroy that and to privatize, to give it away, to take away from what was held commonly at one time. It's much easier to lose it than to send it the other direction. Don't let it happen.
Men det har på många sätt redan hänt. Sverige har de senaste årtiondena genomfört en otroligt snabb och omfattande utförsäljning av välfärdssektorn, där sjukvård, skolor, vårdcentraler och äldreboenden har tagits över av vinstdrivande företag. Trots att det, enligt en rapport från Institutet för framtidsstudier, inte är något som de flesta svenskar har velat. En fjärde sak som många vi pratat med nämner, det är att börja reglera finansmarknaden igen. Men det har vi ju pratat om i avsnittet om ekonomisk kollaps, så vi behöver inte säga mer om det här.
Men alltså, alla de här grejerna är ju ganska uppenbara tycker jag. Jag tycker att den stora frågan kvarstår ju. Vad kan man som individ göra för att få igenom någon av de här samhällsförändringarna om man skulle vilja det?
Ja, många menar ju att det i alla fall inte räcker med att gå och rösta vart fjärde år. För 100 år sedan så var det socialdemokratiska partiet en av krafterna som bidrog till att minska ojämlikheten. Men idag ser det helt annorlunda ut. Så här lät det i Ekot i september i år när sossarna presenterade budgeten för nästa år.
Fredrik, vågar du dig att säga någonting om hur vi, så att säga, vanliga människor kommer att påverkas av budgeten?
Ja, det beror sig väldigt mycket på vilken grupp man tillhör, men det finns ett par intressanta avsnitt här i budgeten som visar att de viktigaste reformerna i budgeten ökar klyftorna. Det handlar, beror framförallt på det här med att värnskatten slopas. Dessutom så ökar ojämlikheten mellan könen eftersom män gynnas.
Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator.
Det kommer att behövas folkliga uppror i en eller annan form, alltså för att få någon stopp på den här utvecklingen, därför att det politiska systemet klarar inte av det på egen hand.
Varaktiga, signifikanta minskningar av ojämlikheten kan ju bara ske genom folklig organisering.
Ett litet tecken på en sån begynnande organisering är de senaste strejkerna mot exempelvis Uber i Storbritannien.
That kind of way of organizing yourself is absolutely the way to go, and I've been very pleased to see the workers in the gig economy are trying to organize themselves, and I think that's a really important thing. As individuals they're powerless, but they get together as a group they have some kind of leverage.
Strejker och facklig organisering kan ha effekt på förhållandena och lönerna inom vissa branscher. Men inte bara det. Det kan också ha effekt på hela det politiska systemet, menar Richard Wilkinson.
I remember historians writing about the New Deal in the 1930s and Roosevelt saying that it wasn't the statistics on unemployment and so on that led to real policy change to reduce inequality. It was riots and strikes and so on that, well, I remember one historian who said it was that put the fear of God into the politicians.
Ingen av dem vi har talat med har föreslagit något i stil med att avskaffa kapitalismen eller införa någon slags sovjetisk planekonomi för att minska ojämlikheten. Tvärtom så verkar det som att de flesta, så vitt vi har kunnat uttyda, tycker att kapitalismen är ganska bra på det den gör, nämligen att generera materiella rikedomar. Men att de här utjämnande grejerna, som skatter och regleringar av marknaden, verkligen behövs för att rikedomarna ska kunna komma alla till gagn. Eller som David Simon, han som gjorde The Wire, uttryckte i en föreläsning i Australien för några år sedan.
As I said, we're not getting by without capitalism. It's the tool in the toolbox that produces mass wealth in this modern world, as nothing else does. But it's only that. It's an engine for producing wealth. And when you try to make it into a blueprint for a just society, it's completely useless. The metrics by which
we determine whether or not something is capitalistically viable. It's not whether it makes the environment better. It's not whether it gets everybody health care. It's not whether it, you know, prevents child abuse or you know, it's profit. The naive and embarrassing notion that by letting the market be, by intervening to a minimum, the market will solve all of our problems. No, it won't. It'll make the rich richer. It'll make the poor poorer. Ultimately, the only chance we have now is if at some point we start to turn back that clock. You know, don't do as we did. Run like hell.
Under veckorna som jag jobbat med det här avsnittet så har jag ofta tänkt på de där gruvarbetarna Orwell beskrev i sin bok. Och jag har tänkt att hur illa det än är nu och hur illa det än kommer bli så är i alla fall de där dagarna över. Företag i västvärlden kanske inte ger arbetarna en rättvis del av kakan, men de låter dem i alla fall inte dö i hundratal i mörka hål under marken. Så tänkte jag i alla fall, och sen började jag kolla lite på dagens gruvindustri.
Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now.
2018 tog sig en reporter och ett kamerateam från brittiska Sky News till koboltgruvorna i södra Kongo för att se hur arbetsförhållandena såg ut. Och det reportaget är något av det värsta jag sett.
We visited 5 different mines across the south of DRC and found all used child workers. Monica's the youngest worker in this group at just 4.
I den rödbruna leran springer barn med tunga säckar på axlarna. 4-5-åringar sitter i smutsen och sorterar ut mineraler. Allt för att få fram kobolt som via kinesiska mellanhänder hamnar i våra smartphones och datorer. Min mamma är död och jag måste jobba här hela dagen och jag har ont i huvudet, säger Dorsan som är 8 år gammal. Hans pappa jobbar också i gruvan, i djupa hål, grävda för hand.
They frequently collapse, especially during rain. The miners climb down using holes carved in the rock and no safety equipment.
Det här reportaget fick mig att tänka på det som Karin Svanborg Sjövall sa om att risktagande och hårt arbete måste löna sig. Med den logiken så är det Dorsan och hans pappa som borde vara miljardärer. Jag kan inte tänka mig någon som jobbar hårdare eller riskerar mer. Men istället så är det de som lever på svältgränsen.
He's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this they'll get maybe 8 British pence a day.
Och jag tror att alla som vill engagera sig i frågan om ekonomisk ojämlikhet hela tiden måste ställa sig frågan: vems arbete ligger bakom rikedomarna? Först när varenda en som har gett av sin tid och arbetskraft blivit tillräckligt och rättvist kompenserade efter hur hårt de har arbetat och vilka risker de utsatt sig för, så kan man ens börja diskutera hur man ska fördela överskottet. Några månader efter det första reportaget återvände Sky News till Dorsan och hans pappa. Dorsan hade då fått plats på ett barnhem inne i staden. Men hans pappa var tvungen att stanna kvar i gruvan. Innan Dorsan ska resa iväg så står hans pappa och tvättar honom från topp till tå. Du vet väl att du är min bästa vän? Frågar han. Sen säger han: tro inte att jag bara ska stanna här och dö. Jag kommer att vara här för dig.
Local authorities say the illegal miners died in an open pit in the DRC's southeastern city of Kolwezi. The miners were killed after...
Sedan reportaget om Dorsan sändes så har hundratals gruvarbetare dött i jakten på kobolt i Kongo. För bara några månader sedan så dog 43 människor i ett ras i en gruva ägd av den schweiziska gruvjätten Glencore. Assisting the local authorities conduct search and rescue operations. Illegal mining
is a major problem in the... A lot of people asked me, and I think probably some people still think.
Johnny Miller, den sydafrikanske fotografen igen.
well, what's in it for me? Why does this matter to me? I don't live in those places. I don't really care about those things. What's the big deal? And my answer would just be, you're wrong. It does matter to you, and you should care about it.
Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Anna Davor.
En källförteckning med länkar till videoklipp, artiklar och annat finns på sverigesradio.se/dystopia. Och vill du som lyssnat diskutera det här eller andra avsnitt så kan du komma till vår Facebookgrupp som heter P3 Dystopia Eftersnack. Det här avsnittet gjordes hösten 2019 av mig här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Ljudfix och mastering sköttes av Micke Lindberg och Steffen Renklint var den som läste Philip Alstons citat om fattigdom i Storbritannien. Vi hörs! Well, daddy died a minor, grandpa he did too. I'll bet this cold will kill me before my working days is through. In a hole that's dark and dirty, an early grave confined. I plan to make a union for the ones I leave behind. Stand up, boys, let the bosses know. Turn your buckets over, turn your lanterns low. There's fire in our hearts and fire in our soul. But there ain't gonna be no fire in the hole. There ain't gonna be no fire in the hole. P3, Sveriges Radio. P3.